Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner, nu är vi i slutet på det här året och jag vill verkligen bara tacka dig för att du lyssnar och tacka för det här året som har varit och alla kommentarer jag fått in, allt som har, nej men all kärlek, alla grejer, alla förändringar, alla normbryten. Tack till alla vänner, tack till alla lyssnare, alla partner som har varit med, hela teamet som jobbar bakom. Verkligen, jag vill bara tacka er för att ni också får mig att göra min dröm och att vi tillsammans har skapat något helt unikt. Det har varit över, alltså lyssna in det här, det har varit över 40 miljoner lyssningar nu 2019. 40 miljoner! Helt otroligt, alltså Nordens största intervjupodd. Helt sjukt. Jag vill verkligen tacka av hela mitt hjärta. Och är det någonting som jag tar med mig till nästa år, då är det en sak en person sa till mig när jag var 20 år gammal. Han sa till mig: Alexander, för att få någonting du aldrig har haft så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Och med de orden så går vi in i det här sista avsnittet på året. Ett sjukt bra avsnitt och laddar inför 2020. För att få någonting du aldrig har haft så måste du göra något du aldrig någonsin har gjort. Glöm aldrig det. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu, mina vänner, kommer vi lyssna på ett avsnitt som är så extremt, extremt intressant. Jag tror att det här kan bli ett av de mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden. Och det är nämligen Claes Kärre, som har varit en av Sveriges främsta cancerforskare. Och han har till och med tagit pris av kungen för hans arbete. Och det är så här att det är så otroligt hemskt med cancer. Var tredje person dör i cancer. Och verkligen, vi alla är drabbade. Vi alla känner någon som har dött. Och det är nämligen som så här, jag såg också en studie som visar att om runt 20 år så kommer hälften av alla dö av cancer. Och det är för att vi har dåliga livsvanor, hur vi äter, vad vi gör, så att cancer kommer inte minska. Som det ser ut nu kommer den tyvärr att öka. Och det har som sagt kommit in tusentals frågor och vi kommer gå in på massor av de här. Vilka får cancer? Hur kan man förebygga cancer? Hur farligt är socker, alkohol, fetma, alternativmedicin? Hur ska man bota det? Ja, det mesta. Hur kommer framtiden se ut? Och jag bestämde mig under avsnittet jag satt, så bestämde mig att nej, jag ska skänka pengar till cancerforskningen, för det här är så otroligt, otroligt viktigt. Så jag gjort så här, jag har spelat in en film, lagt den på min Instagram, och för varje kommentar som kommer in så ger jag 10 kronor till cancerfonden. 10 kronor för varje kommentar som kommer in. Jag hoppas på att det kommer komma in så mycket att jag kan skänka runt 100 000 kronor. Det tar dig någon sekund bara. Jag har länkat den här nedanför i också poddbeskrivningen, så det är bara att gå in på min Instagram, lägg en kommentar. Jag tycker det är jätteviktigt att vi skänker pengar dit, och också att det här uppmärksammas, att det blir ett engagemang på det. Så bara gå in på min Instagram, lägg en kommentar, ta det någon sekund bara, så skänker jag 10 kronor för varje kommentar. Jag hoppas som sagt att jag kan trycka iväg nu inom bara 24-48 timmar 100 000 kronor, som jag är övertygad kommer göra bra hos cancerfonden. Jag har även länkat nedanför också till cancerfonden om det är så att man själv är intresserad att ge ett bidrag. Nej, men nu hoppar vi in på det här magiska avsnittet med ingen mindre än Klas Kärre.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Pelleros.
Varmt, varmt välkommen Klas Kärre till Framgångspodden.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Tackar.
Det har varit så himla... Jag är jätteglad att du verkligen tar dig tid att komma hit. Och det är också... Jag la ut en post på... Det var LinkedIn, det var Instagram och Facebook nu för... Jag tror 15 timmar sedan. Jag la ut igår kväll innan jag gick och la mig. Och det är helt otroligt. Det har kommit in alltså tusentals frågor. Om immunologi, om cancer. Alltså det är... Folk är så otroligt intresserade av det här. Mm. Jag kan tänka mig att om du sitter på middagar så är det en annan del som har lite frågor till det.
Ja, det brukar inte vara svårt att hitta samtalsämnen när man konverserar under middag. Men det är väldigt glädjande för mig att höra att det är många som är intresserade av de här väldigt viktiga ämnesområdena. Och där händer rätt mycket just nu faktiskt också.
Vad jobbar ni med och vad är ditt uppdrag?
Ja, först får jag väl förklara vad cancerfonden är. Det är ju en fristående organisation som har som vision att besegra cancer. Och med det menar vi att vi ska få färre att insjukna, vi ska bota fler. Och de som inte kan bota ska få ett så drägligt liv som möjligt. Så långt och drägligt liv som möjligt. Fria från smärta och så vidare. Det är ett besegrande som ett kollektiv ska stå för, nationen, forskarna, politikerna, journalisterna. Vi lägger inte på den enskilda patienten förstås att besegra sin cancer, för det kan ingen patient göra. Och vi vill besegra cancer främst genom att finansiera väldigt bra cancerforskning, för ju mer kunskap vi får om cancer, desto bättre blir vi på att göra alla de här sakerna. Och vi ägnar oss också att informera om cancer. Det kan vara ge råd till hur man kan förebygga cancer. Men det kan också vara direkta råd till anhöriga eller deras patienter. Vi har en telefonlinje. Och vi för också en del intressepolitik kring cancer. Vi försöker påverka politiker hur man ska gynna cancerforskningen på bästa sätt. Och bygga den bästa vården.
Om man kollar på det då som du gör och dina kunskaper, i vilka områden inom cancer är det? Det är väldigt brett som jag förstår.
Ja, min uppgift inom cancerfonden är ju att vara ordförande för forskningsnämnden. Och kort kan man säga att det är vi som spenderar pengarna som andra delar av organisationen samlar in. Och vi ska ju spendera dem på den bästa cancerforskningen. Så vi har en process för att ta in ansökningar och bedöma dem och ge till de bästa projekten. Så att i den rollen så får jag ju lära mig lite av varje om alla cancerformer. Jag kan väldigt mycket om många cancerformer, men ganska ytligt jämfört med de som kan mest. Om varje cancerform kan man säga. Det som jag kan mest om själv, det är immunologi och cancer. Och det är ju frågan om hur kroppens försvarssystem, som normalt försvarar oss mot infektioner, kan fås att attackera även cancerceller. Vilket man kan utnyttja i behandling.
Och nu ska vi hoppa in och prata lite om cancer. Det känns väl bra?
Det känns mycket bra att få prata om ett sådant viktigt problem. Det är ett tråkigt problem, men det är ett viktigt problem.
Ja, jag läste också att en tredjedel av alla människor kan tyvärr förvänta sig att någon gång under sin livstid drabbas av cancer. Mm.
Ja, det innebär ju att det berör alla, därför att även om man inte tillhör den tredjedelen så känner man säkert många som tillhör den tredjedelen. Det är ett enormt stort medicinskt problem. Och tyvärr ökar också antalet människor som får cancer i Sverige har ökat, har fördubblats på 50 år ungefär.
Fördubblats?
Ja. Nu ska man komma ihåg att det är när man mäter det totala antalet och vår befolkning har ökat under den tiden också. Och vi har också blivit genomsnitt äldre och cancer är framförallt de äldres sjukdom. Så då kan statistikerna korrigera för det där och göra så kallade åldersstandardiserade beräkningar. Och då korrigerar man för befolkningens ökningen och hur vi har ökat i medelålder. Då visar det sig att vi har ändå en ökning med omkring 40% på de där 50 åren. Och det är anmärkningsvärt.
Och då kommer den naturliga frågan, vad tror du eller vad vet ni att det beror på?
Man vet inte exakt, men eftersom en del av cancersjukdomarna, de ökar man risken att få beroende på vissa inslag i livsstilen. Och är det någonting som har förändrat mycket de senaste 100 åren så är det väl livsstilen. Så vi tror att en hel del av den här ökningen beror på livsstilsfaktorer.
Och vad är det för typ av faktorer? Tobak?
Tobak förstås. Att man röker och att man solar för mycket. Det ger upphov till mycket hudcancer.
Men jag läste där också, om vi stannar på solningen bara, att när jag läste på Cancerfondens hemsida så stod det att solning i de unga åren, någonstans vi säger 0-20 då, eller något sånt, har väldigt stor påverkan.
Det har det. Man ska vara väldigt noga med att skydda sina barn och skydda sig själv som ungdom för solen. Och det ser man ju också på stränderna nu, att de små barnen har inte overaller, men de har baddräkter med långa ben och armar och sånt där. Det är väldigt viktigt. Bra med hattar också. Och även bra med solkrämer.
Så det kan vara så att man, vi säger man solar väldigt mycket i sin ungdom, som många har gjort. Och sen så solar man ingenting på 20 år, så kan det ändå haft en så stor påverkan att man får cancer sen.
Det kan absolut vara på det sättet. Men då ska man ju samtidigt säga att det innebär inte att det är riskfritt att sola när man är vuxen. Utan man ska begränsa sin tid i solen även som vuxen förstås.
Vad är det för mer saker? Vi har pratat om solning nu, pratat om tobak. Vad är det för mer saker som upphår till cancer?
Det visar sig att fysisk aktivitet är inblandad på något sätt här. Och det är ganska intressant, för att för 30 år sedan, om någon hade sagt till mig som forskare att man borde motionera mer för att då minskar man sin risk för cancer, då hade jag nästan skrattat. Det finns ju ingen forskning som visar det. Okej, det där är viktigt för hjärt-kärlsjukdomar och sådär. Men nu har det kommit väldigt mycket bra forskning som faktiskt visar på ett övertygande sätt att fysisk aktivitet kan minska risken för vissa cancerformer i alla fall. Bröstcancer, tjocktarmscancer, som är ganska vanliga cancerformer.
Man tar på... Det häftiga är att jag har inte börjat ställa frågorna från lyssnarna, men jag själv har så mycket frågor här överallt. Vi börjar med den grejen. Hur stor risk är att man drabbas av cancer om man röker kontra inte röker?
Ja, den ökar 20-faldigt minst, eller 50-faldigt.
Det är så stor?
Ja. Och den kanske ökar med 7% eller 8% om man äter rött kött. Så att, undvik och rök. Får jag bara lägga till att av de sakerna man stoppar i munnen så är ju faktiskt något man dricker den mest tydliga riskfaktorn, vilket många inte känner till. Och det är alkohol. Alkohol är alltså en riskfaktor för cancer. Man har tidigare vetat om att personer som dricker väldigt mycket alkohol får ökad risk för levercancer, cancer i matstrupen och cancer i magsäcken. Men noggranna undersökningar på senare år har visat att alkohol är faktiskt en riskfaktor för väldigt många andra cancerformer också. Fast i betydligt lägre grad. Bröstcancer till exempel, en vanlig cancer.
Och du pratade om arvsmassan, för att den kan skada arvsmassan.
Ja.
Vad innebär det?
Arvsmassa. Det är ju ett kemiskt ämne som heter DNA, som jag tror alla känner till, som finns i alla våra celler. Och vi föds ju med DNA som vi har ärvt från vår mamma och från vår pappa. 50-50. Och det DNA till det kan man säga en slags digital ritning över vad som ska hända i alla celler. Alla celler innehåller samma DNA, så alla har samma digitala ritning. Men beroende på vilken cell man har blivit, en muskelcell, en nervcell, en cell i magsäcken, så aktiverar man olika delar av den där digitala ritningen. Är man en muskelcell, då vill man ha mycket av proteiner som kan dra ihop sig och rätta ut sig igen. För det är det vad muskler gör, de drar ihop sig och rätar ut sig. Är man en nervcell så ska man kunna leda elektriska impulser, och då behöver man proteiner för det. Och är man en magsäckscell så kanske man ska utsöndra saltsyra, och då behöver man ett maskineri för det. Och det där styr alla våra cellers liv. När de ska dela på sig, när de inte ska dela på sig, när de ska flytta på sig, när de ska sluta flytta på sig, när de ska dö till och med. Därför att alla våra celler har inbyggda självmordsprogram som talar om för dem att nu ska du upphöra att existera, och då följer de det. Och det är det där maskineriet då som det blir skador som orsakar förändringar som gör att cellerna kan bli cancerceller. För det blir då celler som inte slutar dela på sig när de borde sluta dela på sig, som inte dör när de borde dö, som flyttar på sig när de inte ska flytta på sig, och flyttar cancern från det första organet till ett annat organ, till exempel. Så med, när vi säger arvsmassan då menar vi det, de här ritningarna som finns i alla våra celler som vi har ärvt av mamma och pappa.
Ja, det är superbra förklarat. Och om man säger då att man har, det är så här en av frågorna som har kommit in, att man säger att man har en tjocktarmscancer. Hur kan den cancern sprida sig? Och när cancern kommer, vad är det då som händer? Är det då att man har massa skadade celler i tjocktarmen? Någon typ av inflammation eller?
Ja, den börjar ju gradvis och väldigt diskret. Det börjar nog med någon enstaka förändring i den här arvsmassan hos någon cell i tjocktarmen. Nu ska vi ha lite undervisning i vävnadsbiologi här först. Tjocktarmen består ju av, det är ett rör kan man säga, som födan och avföringen åker igenom. Och innerst i röret så finns det en slemhinna som består av ett celllager då. Och den där slemhinnan, den är ju ganska, de där cellerna, de blir ju utsatta för väldigt mycket kemiska utmaningar. Man kan tänka sig att ligga där i tjocktarmen. Och de dör ganska ofta, de där cellerna. Och då behöver de ersättas. Och det sker genom att en stamcell då delar på sig. Och då får man ju två nya celler, och så kan man fylla upp den där luckan. Och det där sker i jämvikt hela tiden enligt cellens stadgar. Men plötsligt så blir det en förändring i en cell, det blir en skada, och då delar den på sig, inte en eller två gånger då kanske. Och när den gör det upprepade gånger här, då kommer det bli en liten extra ansamling av celler. Det föds lite för mycket celler jämfört med celler som dör. Och då blir det en liten svullnad, och då har vi en tumör. Och tumör kommer av tumor på latin, betyder svullnad. Det är ingen cancer ännu, men det är en ansamling av celler som beter sig lite annorlunda, och det är en godartad växt, en godartad tumör. Men sen kan det successivt komma fler och fler förändringar som gör att de här delar på sig ännu snabbare. Det blir en stor tumör kanske, men den håller sig fortfarande i tjocktarmen. Den utmanar inte de lager som ligger nedanför slemhinnan, som är olika muskellager och bindvävslager. Den respekterar den gränsen. Men nu får vi en förändring till som gör att den bryter igenom den där gränsen. Och nu kan den då plötsligt börja sprida sig inom tjocktarmen och gå dit slemhinneceller inte ska vara. Och sen kan vi få ytterligare förändringar som gör att de hamnar i blodkärl som leder genom det här området. Och då åker de iväg med blodkärl och kan hamna i ett annat organ. De flesta cancerceller som hamnar i blodkärl, de dör i blodet. För det är en fruktansvärt tuff miljö och vara i för celler som inte är ämnade att vara i blodkärlen. Men en del kan överleva, och så kan de kolonisera då ett annat organ, levern eller hjärnan. Många av dem lyckas inte med det, för det är jättetufft att anpassa sig till en ny miljö. Men en del av cancercellerna får ytterligare förändringar nu och kan anpassa sig där. Och då börjar de växa, och då bildar de vad man kallar dottertumörer eller metastaser. Och här kommer vi in på en viktig aspekt som många människor inte har klart för sig, och det är att när vi klassificerar cancer, då går vi alltid efter var den första tumören satt. I det här fallet var det tjocktarmen som du tog upp. Sen kanske man dör av att den har spritt sig till hjärnan. Och då säger många så här, ja, min mor, hon dog av hjärncancer. Och det är ju helt riktigt, för hon dog av då den här spridningen till hjärnan. Men när man klassificerar i dödsorsaksregistret vad dödsfallet berodde på, så säger man tjocktarmscancer, för det var den första, den primära tumören. Sen att den spridde sig till hjärnan, det är en sekundär fråga.
Jag skulle vilja att vi går in på en grej. Om vi kollar de vanligaste cancerna, som är alltså för män är prostatacancer. Och sen för kvinnor är bröstcancer, och sen för båda två tillsammans är det bland annat lungcancer, som jag förstått det. Vad är symptomen på dessa tre som gör att folk åker in och sen så märker de, oj, du har tvärcancer.
Ja, för prostatacancer är det förändringar i när man kastar vatten, när man kissar helt enkelt, att man får svårare att göra det. Men det kan vara att man
har... svider, eller?
Det kan det vara om man får en infektion i samband med cancern. Det kan också vara att man gör en sån här hälsoundersökning eller att doktorn passar på att ta ett sånt här PSA-värde och hittar ett högre sånt värde. För bröstcancer är det vanligt att man känner en knöl i bröstet eller att det upptäcks på screeningen då, mammografi. Det är det som leder patienten in till sjukvården. Och lungcancer, där är det ofta väldigt diffusa symptom så att det tar lång tid innan diagnos. Det kan vara trötthet, det kan vara hosta, allmän sjukdomskänsla. Inte ovanligt att man går flera besök på en vårdcentral innan någon tar en lungröntgen och man ser en liten fläck som man börjar utreda. Och det är ju då kopplat till varför det är lite dålig prognos för lungcancer också. Därför att den hittar man ofta i ett skede där den redan har spritt sig utanför den första delen av lungan där den uppstod. Och då kan det vara svårt att operera bort den. Så man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu, men man tror ju att genom att man förändrar, om alla förändrar sin livsstil på ett optimalt sätt, så skulle man få bort en tredjedel av alla cancerfall. Det återstår ju rätt så många andra ändå. Men då brukar vi säga att man behöver inte vara maratonlöpare, och det finns väl till och med bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen. Man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare. Men motion 3-4 gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp pulsfrekvensen rekommenderar vi. Och helst lite motion varje dag. Och sen är det också så att för hjärt-kärlsjukdomar är det redan bevisat. För cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig är en riskfaktor oberoende av om man rör på sig eller inte. Det där låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, men det menar vi att folk som motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen vid andra tider när de inte motionerar, så ökar deras risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som inte har stillasittande arbeten. Mm-hmm. Det verkar som stillasittande i sig är något som man ska undvika. Så att, det är mitt första råd där om 3-4 motionspass, så skulle jag vilja lägga till. Se till och ställ dig upp vid arbetsbordet. Gå till fikaautomaten, gå till vattenautomaten. Gå runt ett varv och hälsa på några arbetskollegor. Ta en promenad på lunchen och så vidare. Rör dig så ofta du kan. Nu har vi suttit still här en timme. Vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik. Och sen när det gäller kosten så har jag inga extrema kostråd, utan vi säger ät balanserat. Försök få ner konsumtionen av kött. Ät mer, om du vill ha animala proteinkällor, ät mer fisk och vitt kött som kyckling. Ät mycket grönsaker, frukt, baljväxter. Håll ner kaloriintaget, för övervikt i sig är en riskfaktor. Men en balanserad kost, en måttlig kost, inga extremvarianter. Minska ditt intag av alkohol så mycket som möjligt.
Ja, vi hoppar vidare på nästa, Filip Malek. Han tänker typ så här, så specifika ämnen som man äter dagligen som man bör undvika. Vad är värst, socker eller sockerfria produkter? Med till exempel Cola Zero samt också mjölk. Mm. Dricka mjölk.
Jag gick faktiskt igenom, jag är inte kostepidemiolog, men jag hade anledning att gå igenom 2000 abstracts, alltså korta sammanfattningar av artiklar om kost och cancer för något år sedan. Och kom till slutsatsen att det finns faktiskt ingen enskild undersökning som visar att socker i sig är cancerframkallande. Det är ju väldigt vanligt i debatten att man hävdar det. Socker är väl inte så nyttigt av flera andra skäl. När man ser till risken att bli överviktig och risken för andra sjukdomar. Men det är ingen, man har aldrig kunnat visa att det är ett carcinogen. Jag skulle säga så här att man ska försöka hålla ner sockerintaget främst av ett skäl, därför att det är mycket kalorier, mycket snabba kalorier. Och kalorier i sig ska man ju undvika, som jag just sa, för att man ska se till att man inte går upp i vikt.
Varför är det så farligt att gå upp i vikt? Varför är det så farligt att ha för mycket fett, om man säger så?
I relationen till risken för cancer, det vet vi inte exakt idag. faktiskt. Det är en av de intressanta frågeställningarna och det forskas mycket kring det. Vi vet bara, det är ett av de här statistiska sambanden som man kan se. Vi vet att personer med övervikt har en ökad risk att få cancer. Så det finns ett samband, men vad det mekanismen i det sambandet är, den exakta orsaken, det vet vi inte.
Ja, en som heter Jenny Eriksson, hur långt ifrån ett botemedel är vi?
Ja, som frågan är ställd där så kan jag brodera lite. För den är ställd, hur långt ifrån ett botemedel är vi? Och det kommer aldrig finnas ett botemedel. Därför att cancer är ju inte en sjukdom som vi har sagt. Den är minst 200 olika sjukdomar utifrån var den börjar. Men den är egentligen ännu fler sjukdomar än så. Därför att varje bröstcancer, varje tjocktarmscancer kan ha blivit en cancercell på tusentals olika sätt. Så vi kommer aldrig hitta ett botemedel mot all cancer. Vi måste forska på många olika läkemedel parallellt och kombinationer mellan läkemedel, kirurgi, strålning. Och vi måste också forska på förebyggande åtgärder förstås.
Här är också faktiskt en väldigt intressant fråga från Jenny Holfe. En vän till mig, vad sambo jobbar med cancerpatienter, har helt ovetenskapligt en teori om att cirka 2 år innan patienten fått cancerdiagnosen har personen drabbats av någon slags psykologisk trauma, till exempel skilsmässa, någon som dött, förlorat jobbet eller liknande. Finns det någon forskning på det här? Det jag får lov att säga på det här också, så är det, när hon skrev den här kommentaren så är det många som skrev under att den känner igen det här.
Mm. Ja, det är en väldigt vanlig fråga faktiskt, och den är faktiskt till viss del beforskad, och det är inte mitt eget forskningsområde, men kunniga personer, psykologer som jag har talat med inom det här forskningsfältet, säger att det finns inget bevis för att det ligger till på det här sättet.
Sandra Johansson, hur mycket påverkas vi av strålning, till exempel mikrovågsstrålning, värmmat, men även mobilen nu och 5G nu när det kommer ut? Man har sett undersökningar om att folk som bor nära en sändare kan ha fått cancer. Jag vet inte exakt, men jag har sett lite sådana frågor.
Det är ingen tvekan om att joniserande strålning kan ge upphov till cancer, och man räknar med till exempel att en del av lungcancer som uppstår, den beror på radonstrålning från mark eller husbyggnadsmaterial i hus. Framförallt i kombination med andra carcinogener som rökning, så är det, så det är ingen tvekan om att strålning alltså kan ge upphov till cancer. Sen har vi då frågan om den elektromagnetiska strålning som man genererar från olika elektriska apparater, inklusive mobiler, om den kan ge cancer. Och det har varit lite av ett kontroversiellt forskningsområde. Det finns enstaka rapporter som hävdar det, men majoriteten av rapporterna visar att så inte är fallet. De som är experter inom området som jag talar med, de säger att de strålfält som genereras med i mobil och så, de är i själva verket mindre än de som vi har i vår egen kropp från början, som hjärtat genererar till exempel och så. Så det gör det ju osannolikt att, för mig rent teoretiskt, att mobiltelefonerna skulle vara så skadliga. Får jag säga en sak här, när vi ändå talar om orsak till cancer, vi har ju varit inne på det, vi har pratat mycket om livsstil, men vi har inte riktigt rätt ut helhetsbilden där. Det tycker jag kan vara lite viktigt för lyssnarna här. Varför får vi cancer? Vi har pratat om strålning här just nu. Det är en miljöfaktor. Vi har pratat om livsstilsfaktorer en hel del. Vi har sagt att de kanske står för en tredjedel av all cancer. Men vad är de ytterligare 50-60% här då? Och då kan man säga att en liten del, 5-8% kanske, som får cancer, de får det därför att de har ärvt från sina föräldrar förändrade gener som ökar risken för cancer. Ofta är det inte så att de ger cancer med 100%, men det finns familjer där cancer är vanligare, och då kan det vara så att man har ärvt en gen. Men det är 5-7% av alla fall som kan förklaras med det. Många blir väldigt oroliga, och det kan vara bra för lyssnarna att veta. Ja, min moster dog av cancer, nu har pappa fått också. Jag måste nog gå. Och då, när ska man gå och när ska man inte gå, fråga då? Och då är det ju så att, som du sa, en av tre får cancer, så att det är inte så konstigt att den ena eller den andra släktingen får cancer. Man behöver inte alls ha ökad risk bara för den sakens skull. Men om man har många släktingar, 5-6 som har dött i cancer, och framförallt om en eller flera av dem har dött vid väldigt låg ålder av cancer, för det är väl det är ett varningstecken och det är ett kännetecken för de cancer som man ärver risken då för. Då ska man höra sig för till sin läkare. Jag, det är så att min moster och min mamma fick bröstcancer G2 vid 45 års ålder, det är ganska låg ålder. Så borde jag undersöka om jag har någon cancer igen. Och då kan man få det undersökt faktiskt. Och då, det kan vara bra att veta. Det kanske påverkar hur man gör mammografi. Det finns ju till och med kvinnor som väljer att i preventivt syfte operera bort brösten. Men så vill jag komma till den stora gruppen då, som förmodligen är över 50% av alla cancer. De vet vi ingen orsak till idag. Eller det finns ingen distinkt orsak att peka på annat än att här har de här mutationerna i arvsmassan i cellerna uppstått någon gång under livet. Inte för att man levde på ett visst sätt, inte för att man utsatte sig för radon, inte för att man ärvt dem. Och då är det tyvärr så att de här förändringarna, de kan uppstå av slumpen. Vi vet att DNA, det kemiska ämne som bygger upp arvsmassan, det är i grunden instabilt. Det går sönder hela tiden. När man upptäckte det så tänkte man att det här var en jättebra molekyl som kan förklara arvet, för den är ju så stabil. Man kan lagra den jättelänge. Men under fysiologiska omständigheter, 37 grader i en lämplig saltlösning som våra celler är, så är den inte stabil. Den går sönder hela tiden. Och det upptäcker cellerna och de reparerar det där kvickt som tusan. De har en verktygslåda för det där. Men tyvärr så repareras de inte alltid fullständigt, så att man får alltid mutationer i celler av slumpen.
Det är många undrar också om snus. Hur påverkas snusandet? Man vet att rökning gör det extremt mycket. Hur är det med snusandet?
Jag skulle vilja jämföra med mobiltelefoner. Det finns vissa undersökningar, ett fåtal, som tyder på en liten ökad risk för någon cancerform. Men det stora flertalet har inte kunnat påvisa att det är någon risk för cancer. Inte ens för tung- eller läppcancer, de vävnader som ligger närmast där man lägger snuset. Med andra ord, det är en enorm skillnad mellan att röka och att snusa, om man betraktar de två formerna att använda tobak. Det är inte alls någon stor cancerrisk med att snusa. Frågan om den är noll eller om den är mycket liten, och det är mycket tveksamt och det pågår forskning kring detta.
Tror du att man någon gång kommer kunna bota all cancer?
Kommer vi att bota all cancer? Inte inom den nuvarande generationens livstid. Jag tror att vi kommer att kunna komma upp i en botesiffra som ligger på över 90%. Idag är 10-årsöverlevnaden 69%. Den beräknade relativa 10-årsöverlevnaden, som det kallas, är 69% i Sverige idag. Cancerfondens mål, som vi just har uttryckt och tycker att regeringen bör utreda, är att vi ska lägga oss på 80% 2030. Det tror vi är utmanande men ändå realistiskt. Jag tror att inom mina barns livstid så bör man kunna komma upp till 90%. Sen kommer det bli väldigt tufft. Och det kommer att hänga på, det är de cancerformer som idag har väldigt, väldigt låg botande grad. De här som vi upptäcker för sent tyvärr. Bukspottkörtelcancer, levercancer, äggstockscancer. Får vi genombrott där, då kan vad som helst hända.
Ja, en väldigt vanlig fråga som har kommit in också, det är ju så här, hur är kopplingen kring stress och cancer?
Det finns en hel del forskning på det och som är gjord och sånt som pågår. Man kan säga att allmän stress, att man upplever att man har stressig situation på jobbet och så vidare under tillfällig tid, det påverkar inte risken för att få cancer. Frågan är om mer långvarig kronisk stress kan ge en sådan risk, och där tycker jag kanske inte svaret är helt inne ännu. Vi finansierar bland annat ett forskningsprojekt från och med nästa år som avser att titta på hur störningar i dygnsrytmen, vår biologiska klocka, hur det påverkar cancerrisk. Så det kan man ju betrakta som en form av stress. Så här tycker jag att det är en intressant fråga. Lite allmän vardagsstress tror jag inte är någon stor risk, men långvarig kronisk stress är någonting som återstår att titta på.
Om det är så att man känner nu att jag skulle vilja bidra, jag vet ju att ni har olika typer av galor och insamlingstider man skulle kunna göra, men Hur skulle man kunna bidra till Cancerfonden?
Vill man bidra så kan man engagera sig och läsa på mer om cancer. Titta på vår hemsida där vi berättar om ett antal forskningsprojekt. Och så kan man förmedla det vidare till sina bekanta, släktingar, vänner på Facebook och annat. Vi gör mycket digitalt material också för att upplysa allmänheten. Och, så här. Vill man gå ett steg längre kan man ju förstås överväga att skänka pengar, en liten slant. Det behöver inte vara mycket, man kan ge en minnesgåva till någon som dör, men man kan också gå in och vara månadsgivare där man automatiskt för över 200 kronor från sin lön och gör det på lång sikt och bidrar hela tiden. En del människor har resurser att ge större gåvor eller skriva testament. Vi välkomnar allting och vi välkomnar framförallt engagemang, att man vågar och tänka problemet och diskutera det med vänner och bekanta och liksom sprida kunskap om cancer och cancerforskning.
Jag tänkte här i alla fall som tack för att ni tog det hit och sen också för att bidra till det, så tänkte jag att Framgångspodden skänker också 50 000 till Cancerfonden.
Det var mycket goda nyheter och det vill jag uttrycka ett varmt tack för.
Ja, men självklart. Det här är ju en stor grej som så otroligt många drabbas av, och det som ni gör är så himla bra. Och att det räddar mångas liv och förhoppningsvis ska rädda ännu flers liv och göra de liven också bättre under den tiden de får och får beskeden och allting. Så att det är självklart. Jag får önska dig verkligen stort, stort tack att du var med. Och om det är så att man skulle komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då?
Det bästa är att skriva till klas.karre@cancerfonden.se.
Ja.
Jag kan inte lova svar inom 24 timmar. Jag lovar att läsa det i alla fall och svara så småningom.
Ja, och Claes med K. Nu, stort, stort tack att du var med.
Varmt tack själv.
Framgångspodden with Alexander Prelaros.
Ja, det här var så extremt intressant. Jag hade ett mycket frågor kvar också, så det är säkerligen så att han kommer få komma tillbaka och prata ännu mer om cancer. Men det är läskigt, alltså jag är rädd för döden. Jag tänker på den stort sett varje dag på ett eller annat sätt. Det är läskigt att vi en dag kommer att dö, och det känns tråkigt, så som Anders Borg sa, att vi borde avskaffa döden. Men det känns tufft, det känns tråkigt, det känns att man har lärt sig så himla mycket, man satsar så mycket på att bara komma vidare i livet, och man kanske hittar sig själv ordentligt när man är 56 år och då bara bam, du har 10-20 år kvar tills du ska dö, och man bara, man vill se sina barn växa upp, man vill se att de ska få barn, det är så mycket man vill, bara så här, man vill se andra platser i världen. Ja, är det hemskt med döden faktiskt. Jag hoppas att vi kan komma vidare. En sak som jag är intresserad av, det är ju evigt liv. Och då är det många personer som kan fråga mig så här, men Alexander, om du har evigt liv, skulle du vilja ha det då? Jag bara, ja, jag tycker alternativet inte är så himla bra. Så att jag skulle absolut ta evigt liv alla dagar i veckan. Jag får väl klara mig här på jorden. Kanske leva 20 år i Hawaii, 30 år i USA, dra 100 år i Jamaica. Jag överlever det i alla fall. Ja, nej, men jag vill verkligen tacka dig. Gott nytt år, ha det bäst. Är det så också, glöm inte nu, gå in på min Instagram, lägg en kommentar, för varje kommentar jag får skänka 10 kronor till Cancerfonden, som jag hoppas ska göra någon typ av skillnad. Jag hoppas komma upp till 100 000 kronor. Så att in på min Instagram, ta bara någon sekund, jag länkar också i bion. Jag önskar dig gott nytt år, ha det bäst, nu laddar vi för 2020, kom igen. För att få någonting du aldrig haft så måste du göra något du aldrig har gjort. Nu kör vi.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.